Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Jag rullar. Jag måste ta en klunk med vatten. Det är så torr i min strupe.
Men så torrt.
Jag har en sån ny bra hållhake på dig. Om du, för ibland blir du jättetråkig. Då kan jag bara säga
ska
så här.
Ska du säga? Men okej, vi pratar om mig. Ja, absolut. Jättetråkig.
Då kan jag bara, fruktsallad. Fruktsallad.
Det var ju
fint.
Där var du faktiskt rolig, Lena Ljungdahl. Det är inte ofta du glimmar till så där humormässigt, men...
Ja, men det är inte ofta vi är synk. Eftersom du är som en sån här Göteborg, en bryggseglare från någon jävla skär.
Från Götlaborg.
Ja. Ja. Nej, men nu kör vi. Nu kör vi, ja. Tid med här.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl.
Åh, vilken spänst du hade där. Man riktigt känner att det här tycker du ska bli roligt att podda.
Jag tycker det. Jag tycker det. Vi bara fortsätter på förrans vecka. Vi ska ju mer juridik.
Ja, vilket avsnitt.
310. Ja.
Just det.
Där satt den. Vi hann ju inte klart förra veckan, men ännu fler frågor har ju faktiskt trillat in. Så att vi kan med lätthet fylla minst ett avsnitt till med frågor och svar på temat juridik. Och det kommer vi göra den här dagen. Och sen så tar vi lite paus från juridiken några veckor, för vi har massa annat som ska in. Men vi kommer säkert återkomma till ämnet och andra frågor som ska få plats.
Mm. Det ska ju sägas att när vi efterlyser frågor så här till Q&A så är ju inte alla frågor alltid bra. Så är det ju. Men en del kan man direkt ta bort för vi har besvarat dem 8 gånger tidigare. Vissa är obegripliga, visserligen ofta roliga, men svårtolkade så att säga. Så det brukar ju inte heller bli så otroligt mycket bra frågor som den här gången. Så vi har ju gott och väl material för 2 avsnitt.
Jag älskar när vi får frågor som är så solklara. Alltså där det finns noll utrymme för missförstånd. Och du lägger huvudet på sne och säger så här, nej men alltså vad menar hon? Ja, alltså jag tror att hon menar... Exakt det som står. Nej, men det kan inte vara så. Jo, jag tror faktiskt det. Jag älskar det faktum att du liksom fortfarande, trots din... Du är ju någonstans i medelåldern ändå. Det får man väl ändå...
Jag är övre medelåldern.
Ja, trots det så kan du ändå bli förvånad över hur vidrig människan är. Jag tycker ändå att det är fräscht.
Ja, det kanske säger någonting om att jag inte är lika förstörd, så att säga.
Nej, som du menar så. Ja, nej, jag är på, om det är definitionen, då är jag tvärpaj, kan jag säga. Ingenting förvånar mig i mänsklig dumhet längre. Men okej, något annat vi ska prata om innan vi kör igång?
Nej, är det det? Egentligen, det har ju varit som vanligt intensiva veckor. Vi planerar för kommande krimquiz-nedslag som skola sker i Ystad. 13 maj.
Ja, och det bekymrar ju oss lite. För det har ju kommit till vår kännedom att människor inte riktigt friska eller vid sina sinnesfulla bruk och bestämmer sig för att gå på krimquiz igen.
kan vi prata
vilket
om?
Gör
det är ju så konstigt. Det är ju konstigt.
Ja, det är konstigt. Ja. Men det är ungefär som att jag skulle lösa melodikrysset 2 veckor rad när jag vet att det är samma frågor. Ja. Det skulle inte ens jag göra. Vilket gör att vi har ju behövt göra om alla frågorna, i princip.
Ja.
Eftersom ja, de som var i Varberg kommer dyka upp i Göteborg.
Mm. Mm. Ja, men så är det.
Men sen vill jag ju också ta tillfället i akt att du, Anna Jinghede, du är alltså nominerad till årets örebroare. Det är ju det, för mig är det ingen förvåning, för jag har försökt vid ett par tillfällen att vara i Örebro med dig, och det är ju lika trevligt som att besöka Mordor eller något annat ställe.
Det är jättetrevligt. Ja, men man kommer,
jo, det, alltså, du är ju trevlig och stan är trevlig, men man kommer ju ingenstans, för det är så här, åh, Anna! Alltså, vi kommer ju inte någonstans. Så att du, jag har aldrig varit med om en värdigare nominage, ja, som det heter.
Nej, men det är ju fint.
Det är fint, och vissa av de andra är ju säkert ganska hårda konkurrenter.
Mm.
Vissa undrar man ju hur de hamnar där.
Ja, men lite, det är högt och lågt alltså, men jag tycker ändå det är härligt.
Det är minst en person som inte har gjort något vettigt, åtminstone det senaste halvåret, som har grävt sig själv en djupare och djupare. Just det. Och djupare grop.
Kan det vara en viss, ja, partiledare du åsyftar?
Eventuellt. Ja. Jag skulle bli otroligt förvånad om vad blev årets någonting.
Ja, men det här ska ju... Alltså det är ju ett småstadsfenomen, det här som du beskriver, ja, ju. Att man blir igenkänd på stan för tämligen fjuttiga ändå samhällsgärningar. Alltså jag menar inte att förringa mig själv, men jag är ju inte en celebritet som en... Alltså så, jag är ju inte kändis. Nej, men
alltså, nej. Mycket kan jag säga om dig som kanske inte är tvärpositiv. Men fjuttiga samhällsgärningar, ja, jag tror kanske aldrig att du har haft mer fel än precis i detta uttalande. Och du har ganska ofta fel, Anna Jinghede. Men så där fel har du nog aldrig haft. Det finns ingenting fjuttigt med din persona. Och framförallt inte när det kommer till samhällsgärningar.
Nej, men jag menar, förra året så vann ju en person som jag ser mycket, mycket upp till. Jonas Ludvigsson, som är forskare och läkare. Och var en oerhört stark röst och balanserad röst i hela pandemidebatten. Alltså han har gjort avtryck, ska du veta. Alltså där är inte jag. Men det är ändå, så blir man ju otroligt glad och hedrad. Och det är ju häftigt.
Ja, det jag vill komma till, det är ju att nu, alltså nominaget är ju gjort. Nu är ju själva röstningen och vinnaren kvar att utse. Mm. Och där har vi ju alla en chans.
Ja.
Så ni som tycker att Anna har fel, alltså ni som ser sanningen, ni går ju då in på Närkes Allahanda. Man kan bara googla på årets örebroare, ja, så kommer det komma upp där hur ni röstar. Och de öppnade ju upp, det var ett jävla fason, att vi som inte prenumererade på tidningen var tvungna, ja, att skicka vykort.
Ja,
hallå, 1861.
Ja,
men nu kan alla gå in och rösta digitalt. Nu, ja, gör ni fan det, så Anna kammar hem det här,
ja,
priset.
Ja, jag skulle bli så glad.
Ja, såklart. Det där kommer vi hjälpa till. Ja, men det var väl det, eller?
Ja, men jag tror det. Det var väl en härlig och snärtig sammanfattning av veckan som har gått. Ska vi rulla igång då?
Jag tycker att vi gör det.
Första frågan.
Och, ja, men du kommer få första frågan av mig. För det här tycker jag är en jätteintressant fråga. Den är ju för sig riktad till både dig och mig, men du kan börja.
Mm-hmm.
Vilka lagar eller juridiska förändringar skulle du vilja se tillkom som skulle underlätta ditt arbete som kriminaltekniker eller då även inom rättsmedicin, får du klä lite skott för?
Mm. Ja, det spontant direkt tänker, det är flera förändringar kopplade till identifieringsverksamheten. Det ena är att idag har vi en journallagstiftning som förespråkar att man ska bevara journaler i minst 10 år efter sista behandlingstillfälle. Men det är också så att vår tandhälsa blir allt bättre. Äldre människor behåller tänder högre upp i åldrar och så vidare. Vilket gör att 10 år är en ganska kort tid i sammanhanget. jag skulle vilja öka upp det där till kanske 20 år eller åtminstone 15 år. Mm-hmm. Så att vi liksom lättare kan få ut jämförelsematerial att jämföra anträffade identifierade kroppar med till exempel. Och överhuvudtaget så skulle jag vilja se att man släpper på regleringarna kring alla möjliga källor till jämförelsematerial för identifiering. Att det skulle kunna vara
exempel.
Till exempel att vi skulle kunna få använda Migrationsverkets fingeravtryck. Det fingeravtryck som lyfts när vi ansöker om pass. Eller för den delen, och kanske det viktigaste, som faktiskt också nu verkar vara på gång. Nämligen att vi kommer få tillgång till PKU-biobanken. Du vet, alla individer födda någon gång i början på 70-talet och efter lämnar en liten bloddroppe i medicinskt syfte, så att säga, forskningssyfte, till den så kallade PKU-data, eller biobanken. Och det har man öppnat vid ett fåtal...
Det är väldigt restriktivt.
Ja, vid fåtal tillfällen när vi har haft ett ministermord bland annat. Men varför inte, när vi har så många individers DNA-profiler samlade, få tillgång? Och nu kommer det förmodligen bli verklighet, har jag hört. För det finns ett lagförslag kring detta. Du då?
Och det som talar emot, eller varför det inte redan är så, det är för att det hela tiden ställs emot vad man då gör inskränkningar i. Integritet och andra saker som vi skyddade mot.
Det är olika syften ju.
Intrången. Exakt. Och då får man bestämma sig vad som väger tyngst i princip.
Men jag kan ändå tycka att det är ju trots allt en mänsklig rättighet att återfå sin identitet efter döden. Det är ju få argument som är lika starka eller viktiga eller angelägna som det, tycker jag. Men det är ju skitsamma vad jag tycker. Men jag tycker att det är förnuftigt.
Jag frågade
ju
vad du tycker.
Ja, men jag menar, det är förnuftigt att man ändå överväger liksom, och kanske förhåller sig lite annorlunda idag till det hela. Att det finns ju ett viktigt rättsligt och humanitärt syfte med att faktiskt tillåta sökning mot det. Men du då?
Ja, men, och jag kan nog hamna lite i samma låda. För då kommer ju frågan vad jag tycker att det ska finnas för lag eller juridiska förändringar för att det ska bli lättare att arbeta inom spaning. Jag vidgar kanske begreppet lite till inom liksom brottsutredning. För spaning är ju bara en del i en brottsutredning. Och vi är lite redan på väg dit. Alltså, jag hamnar ju i hemliga tvångsmedel. Som är i nuläget så krävs det skälig misstanke. Och det finns ju förslag på då att man ska få använda det även i förebyggande syfte. Alltså innan man vet vem som är skäligen misstänkt. Nu så får ju bara Säpo använda hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte. Men det finns ju lagförslag till exempel då kopplat till gängkriminaliteten och sådär. Men och vi är ju hela tiden, vi utvidgar ju verktygslådan för att beivra brottslighet och utreda oss fram till någon form av sanning. Men där tycker jag det hade blivit lättare att spana, därför att framförallt lite mer grövre brott, avancerad brottsspaning, där är det ju alltid en fråga om hur mycket tvångsmedel, hemliga tvångsmedel man använder sig av. Telefonavlyssning, kameraövervakning, rumsavlyssning och så vidare. Så det hade garanterat blivit lättare. Jag är fullt medveten om att man hela tiden måste ställa det, alltså individen mot kollektivet, för det är det man ställer. Alltså vi behöver göra inskränkningar i individers integritet och skydd till förmån för kollektivet. Att svenska rättsvårdande instanser blir duktigare på att så att säga komma fram till en lagakraftvunnen dom. Och så är det alltid. Och jag skulle vilja säga så här, jag föreläste igår, då kom jag tänka på det här eftersom jag hade sett frågorna. Det finns ju en norm och värderingsundersökning som kommer en gång om året, där man kollar på normer och värderingar i hela världen, sett till de normer som finns. Och där man kollar land för land. Och sen klumpar man då ihop vad som då är normen, och då tittar man på en av skalorna, så är det då grupp och individ. Och på den andra är det traditionellt och sekulärt. Och då skulle jag vilja säga en sak. Varför det är så förbannat svårt att göra inskränkningar för individen i Sverige Utan vi ser alltid individen före kollektivet. Alltså, hur, jag vill inte gå med på det här för det drabbar mig som individ. Jag skiter i att det skulle gynna samhället eller kollektivet. Och det är för att om man ser till alla länder i hela världen så är Sverige det landet, inte vi är en av några, utan vi är det landet som ligger längst ifrån världsnormen i hela världen. Så att Sverige och svensk mentalitet och norm, det är en avart på denna jord. Vi må tycka att vi är i mitten av den här, alla borde vara som oss och det är så konstigt att folk inte fattar hur vi tänker och så vidare. Då ska man tänka att vi är konstigast på jorden sett till normer och värderingar. Och då är det inte kanske så jävla lätt att förstå. Och den kommer ut en gång om året. Om ni som är sugna bara, vad pratar om Lena? Då kan ni gå in på World Value Survey. Den kommer då ut, jag tror att det är en gång om året. Och varje gång den kommer ut så har vi glidit lite längre från mitten. Den senaste gången den kom ut var i december 22. Och vi ligger alltjämt jävligt
men förstår jag längst dig rätt? Bort. Alltså det är en mätning av våra normer och attityder kring människan i relation till staten eller till, du sa kollektivet. Så.
Ja, det är liksom två, om du tänker ett sånt här diagram, på den nedre så är det grupp på ena hållet och individ på andra hållet. Mm. Och på den andra är det traditionellt och sekulärt. Så man jämför att vi ligger liksom så långt ut på individ man kan komma och så långt upp på sekulär man nästan kan komma. Mm. Några är lite till, Japan är lite högre på det sekulära. Om vi då jämför med dem som är liksom längst åt andra håll, om du tänker där gruppen går före individen i alla enskilda fall och där man är traditionell. Längst bort från oss, där har vi ju Jemen till exempel, Ghana, Marocko, Egypten och så vidare. Och upp hos oss ligger Sverige, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Schweiz, Island, Tyskland och så vidare. I mitten av normkartan, där har vi Israel, Thailand, Chile, Malaysia, Sydafrika och Vietnam. De är ungefär i mitten av alltihopa.
Och
varför säger jag det här? Ja, förlåt.
Nej, det här är ju superintressant. Vet du hur liksom gruppen definieras? Är det familjen? Är det stammen? Är det landsmedborgare?
Nej, jag såg någon, jag tittade lite djupare på den här för några år sedan och då till exempel så gjorde man då exemplet att i Jemen, om man äger ett hus eller en bil någonting, det är aldrig någonting som ägs av en individ utan det är liksom gruppen och sen om gruppen är en familj, släkt eller ett samhälle. Men i alla fall, det jag skulle säga var att jag förstår varför det är så förbannat svårt att ändra på saker som gör inskränkningar i individens friheter i Sverige. Mm, mm. Sett till det här. Att för oss är individen allt. Jag är en unik snöfling och du ska fan i mig, statjävel, tala om för mig vad jag ska tycka och tänka och säga. Och det är ju ganska förankrat redan i vår regeringsform. Mm, det står ju i princip där, du får tycka. Och det är vi väldigt rädda om. Att man får tycka vad man vill, att jag får särskilja mig själv från gruppen. Men sett till spaning så kan jag se ganska många fördelar i att inskränka för individen genom till exempel utvidgade möjlighet att använda hemliga tvångsmedel. Och sen så, ja vad ska jag säga, det är så mycket med spaning som inte går att reglera. Som är väldigt okonventionellt. Mm. Alltså om vi skulle instifta en lag som säger att man inte får filma en annan person. Då faller ju rätt många yrken. Mm. Om man hela tiden ska säga att du får inte filma mig. Då kan vi ta bort alla fotograferna på en fotbollsplan. Så att man faller inom ramen för sånt som är så fritt redan. Mm. Sen finns det rätt mycket så här inom polismyndigheten. Alla reglementen, alla rutiner, policies och sånt som gäller alla poliser. När de gjorde dem så glömde man bort att det finns en grupp inom polisen som inte kan ha vapnet på det där sättet eller vara klädd på det där sättet. Man har liksom glömt bort inom polismyndigheten att det finns en spaningsverksamhet. Mm. Så man måste hela tiden jobba i gråzon därför att det är inte gjort för spanare. Det är gjort för uniformerade personer.
Bra svar. Ja. På tal om integritetskränkning var inne på, så har vi fått en fråga om chat control. Känner du igen begreppet? Ja. Alltså, frågan lyder, jag har fått nys om att Ylva Johansson som EU-kommissionär har lagt fram ett lagförslag som heter chat control 2.0 som skulle innebära inskränkningar i den privata sfären. Är detta något ni vet något om? Undrar frågeställaren. Och det är alltså ett förslag förenklat om massövervakning vi pratar om här. Som då lades fram av Ylva Johansson för ett år sedan ungefär. Och det här är ju lite kontroversiellt. För i då detta förslag så föreslås att alla typer av egentligen digital kommunikation som sker inom EU ska kunna både övervakas, filtreras och läsas i syfte då att beivra brott. Så, och vad pratar vi om? Ja, det är telefoni, videosamtal, det kan vara forum på nätet, det kan vara cloudlagring av data, e-post. Det kan vara det vi gör, Lena, när vi skriver våra böcker. Vi har ett gemensamt dokument online som vi skriver i, ett manus som kanske då storebror ska läsa. Det kan vara vad du röstar på till årets örebroare eller skriver för kommentar på Nerikes Allehandas feed och så vidare. Och det här är ju lite speciellt, det här förslaget får man ju ändå säga, för att någonstans så går ju det här stick i stäv med våra mest grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. Alltså att du ska kunna kontrolleras i alla avseenden hur du kommunicerar och vad du kommunicerar och med vem. Eller?
Ja, så alltså, sett till precis det jag sa, så är det här så långt man kan komma åt andra hållet. Det man försöker nu ändra på, det är att vid specifika fall eller när vissa kriterier uppfylls och så vidare, att man då kan utvidga det som redan är ganska strikt reglerat. Nu pratar ju du om, vi kastar in alla. Alla ska övervakas i alla tänkbara scenarion, oavsett vad. Då har man ju... Ja, men det är att spänna bågen långt.
Kan ta ett exempel.
För långt.
Vi tar exemplet, min son ska skriva ett specialarbete om, låt säga, IS. Eller någon annan icke-demokratisk och ganska obehaglig företeelse. Då kommer de här sökningarna på Google att registreras. Dokumentet som kanske har skrivits för att redovisa vad man har hittat om den här företeelsen granskas. Rapporter kommer att ske till polisen och till andra rättsvårdande myndigheter. Förstår du också hur arbetsbördan och belastningen kommer att, så att säga, öka?
Ja,
linjärt.
Sett till den här normkartan som jag pratade om, så är då enligt den Sverige det landet i världen som kommer protesteras högst emot den här typen av intrång. Medans kanske ett land som då ligger mer på kollektiv grupp kommer säga... Ja, jag antar att det är så. Det är väl någon annan som tjänar på det här.
Ja, jag tänker också att även om man skulle förbjuda krypterade chatt och allt det här, så skiter ju de här som håller på med ljusskygga verksamheter i det. De kommer ju fortsätta kommunicera oaktat vad EU-lag föreskriver.
Det är troligt, ja.
Ja, så det här vi får avvakta och se.
Följa med spänning.
Och du, jag kommer ställa nästa fråga till dig.
Efter pausen.
Den tar vi efter pausen, ja. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på avsnitt 310. Vi kör Q&A part 2 idag. Och jag kommer langa en fråga nu, Lena Ljungdahl. Hur mycket får polisen störa prostituerade från att nå köpare? Får de följa efter trots att man inte är brottsmisstänkt? Får de gå igenom prostituerades mobiler vid till exempel ett gripande? Bra fråga.
Ja, en bra fråga. Jag kommer svara ganska flummigt, därför att det beror ju helt på vad som har hänt och om det är någon som är misstänkt för något brott och om det finns något syfte och sådär.
Mm.
Men generellt, att få följa efter någon som inte är brottsmisstänkt, det är såklart ja. Alltså att gå efter en person och förfölja den, det är inte reglerat. Du skulle kunna eyeballa din granne när han, vad heter han? Han säger att han kallar Lasse. För Bosse. Lasse, du skulle ju kunna, när Lasse lämnar sitt hem så skulle du kunna börja gå efter honom.
Ja.
Och sen traska bakom honom en hel dag. Så länge du inte ofredar, alltså om du går en halv meter bakom så kommer han förr eller senare känna sig ganska ofredad. Och det skulle också kunna gå över till att bli brottsligt. Men så länge han inte är ofredad, så länge du inte begår några brott medan du går efter den här personen. Så som att... fota honom när han är i utsatt läge. Han är hos tandläkaren. Du fotar honom när han är i en vårdsituation. Alltså det finns ju massa gränser som man inte får. Men du skulle kunna traska efter honom i ett bra tag utan att begå ett enda brott. Sen finns det ju lite brott där man kan gå över gränsen. Där det kan bli stalkning eller ofredande och så vidare. Men då ska det till ganska mycket, ska jag säga.
Okej.
Och det måste också finnas ett motiv i det.
Mm.
Så att bara gå efter en person är inte reglerat i lag. Sen kan du begå gärningar i detta förföljande som i sig skulle kunna då göra att ditt jävla sätt blir olagligt. För här var det ju väldigt specifikt på att hur mycket man får störa prostituerade för att nå köpare.
Mm.
Det beror på vad man lägger i begreppet störa. Skulle jag börja med att säga.
Mm.
Det är ju då i Sverige inte olagligt att sälja sex. Utan det är olagligt att köpa sex. Så i det här fallet så följer man ju då efter ett brottsoffer. För att komma åt en misstänkt.
Mm.
Så att ja, man får följa efter människor som inte är brottsmisstänkta. Oavsett så att säga, vad den personen har gjort. Får man gå igenom prostituerades mobiler vid ett gripande? Jag skulle säga det beror också på. Mobilen kan absolut tas i beslag. Även om du inte har begått ett brott när du har sålt sex, så kan mobilen tas i beslag och utgöra liksom underlag i en brottsutredning. Så det kan du absolut få göra. Precis som att om jag skulle begå ett brott inne på din tomt som inte har någonting med dig att göra, så kan jag, polisen eller en förundersökningsledare besluta om att ta x antal saker i beslag från din tomt. För att vi behöver de här sakerna för att utreda oss fram till ett brott. Men mobiler, det står så här, får man gå igenom? Det betyder, om man ska gå igenom en mobil så betyder det generellt att den har tagits i beslag.
Mm.
Och sen så undersöker man mobilen och sen häver man beslaget när man är klar med det.
Mm.
Så att mitt svar blev väldigt så här flummigt. Mm. Det beror på. Men det är omständigheter. Men i grunden så får man gå efter folk och ja, man får ta mobiler i beslag och gå igenom dem. Även om personen som äger mobilen inte har begått ett brott. Var det tillräckligt?
Ja, nej, men jag tyckte det var ett bra svar. Absolut.
Mm. Okej, Anna. Nästa fråga är kanske till oss båda. Jag tror att vi har lite olika ingångar på det här. Men det är någon som frågar om det faktiskt går att göra en anonym polisanmälan. För det säger man att man kan göra en anonym polisanmälan.
Mm.
Det här är alltså någon som har hört att man sparar IP-adresser om man anmäler en bekant för brott. Alltså, tvek på att man sparar IP-adresser bara för polisen har ingen jävla aning om ni är bekanta eller inte. Så där faller det lite på den.
Nej, precis. Men om vi börjar med att reda ut grundförutsättningarna. Det är ju så här att i många typer av tjänsterelaterade funktioner inom polisen så kommer man behöva behandla personuppgifter. Helt enkelt för att kunna till fullo eller mer optimerat utföra sitt uppdrag. Det vill säga att förebygga, förhindra och utreda brott. Man kan både tipsa och anmäla brott anonymt. Men då ska man också förstå att förutsättningen att kunna hjälpa till då och utreda ett brott försvåras av...
Ja, snudd på noll.
snudd på noll. Och man kan också fråga sig om det faktiskt är en absolut anonymitet som gäller. Jag har aldrig hört talas om att polisen skulle spara IP-adresser. Men jag vet att det finns exempel på där efterforskning har gjorts. Låt säga att en person ringer in och anmäler ett förestående mord på en annan person och vill vara anonym. Så kommer man ibland kunna såklart spåra ett telefonnummer till exempel. Det har också skett. Och jag läste faktiskt häromdagen en artikel om det här. Då en konflikt hade uppkommit med anledning av en knivskärning i Rinkeby. Som någon ringde in och tipsade då anonymt om. Och polisen då ville ju så snabbt som möjligt lokalisera den som var skadad och utsatt för ett, kanske ett mordförsök här, eller till och med ett mord. Och begärde då från SOS ut telefonnumret till personen som hade ringt och anmält detta. SOS nekade. De ville inte lämna ut det här telefonnumret, för den här anmälaren ville ju vara anonym. Medan polisen såg på det som att det här är en nödsituation. Och nöd ska bryta sekretess. Så här blev det ju då en konflikt. Men det här, och det här gick upp till hovrätten faktiskt och prövades där. Och polisen fick rätt. SOS fick bryta sekretessen och lämna ut telefonnumret i det aktuella fallet.
Okej.
Och det finns flera exempel på detta. Socialtjänsten har ju lite samma utmaning. Alltså att en anonym anmälare vill informera om ett barn som far illa. Och där har man också med hänvisning till nöd faktiskt vid några tillfällen spårat anmälaren. För att få mer information så man har kunnat förhindra grova brott helt enkelt. Så det här är lite knivigt.
På något sätt. Ja, det är knivigt. Jag skulle säga så här att om man vill att polisen, det spelar egentligen ingen roll om det är att man lämnar tips om att min granne gör det här eller jag vet det här. Mm. Eller om man gör en faktisk polisanmälan. Mm. Det kan vara lite hårfin gräns däremellan. Men om man vill att polisen ska kunna göra någonting, då måste man förstå att polisen värderar uppgiftslämnaren och värderar själva uppgiften. Framförallt är tips. Det finns nästan en sån här skala där man jobbar med hur kan vi värdera vem som den här uppgiften kommer från.
Mm.
Och hur kan vi värdera sanningen i det. Så här, hej, jag heter Jultomten. Min granne har en pistol i sin tredje byrålåda. Om man inte kan göra någonting, om man inte kan gå vidare, då kommer polisen aldrig i det fallet inleda en förundersökning och åka fram i en husransakan för att hitta pistolen. Det kommer inte göras ett jävla skvatt, kan jag tala om för er. Så att vill du att det ska hända någonting, då bör du också kunna ge polisen fragment av någonting så att man vet vad man har att gå på. Så helst inte anonym. Sen kan det vara så att man absolut vill säga saker och det kan vara så att man är rädd för sitt eget liv och inte vågar. Man vill berätta men man vågar inte. Ja, då skulle jag nog, om det var jag, så skulle jag skriva skiten ner på ett A4-papper och gå in till polisstation och dunka upp på bänken och sen bara gå. Så. Men med då vetskapen att det kommer nog mest troligt inte hända någonting.
Nej. Ja, men det här
och jag förstår varför, om man vill vara anonym. För att är du inte anonym och du vet din ID, då kan du med tvång behöva vittna, till exempel, om det är något sånt. Så att det är jättesvårt, men
ja, för, låt oss inte heller glömma, Lena, att polisen också i behov av iakttagelser och uppgifter, även om uppgiftslämnaren vill vara anonym eller anmälaren. Så att det här betyder inte att vi inte tacksamt tar emot informationen. Men det är mer optimalt om man faktiskt vågar eller väljer att ange sitt namn. Sen ska sägas, alltså en polisanmälan i sig, det är ju en offentlig handling. Eller rättare sagt, den blir offentlig och kan begäras ut om man, utredningen läggs ner eller går till åtal och sådär.
Ja.
Däremot så kan man ju alltså sekretessbelägga uppgiften om vem som har anmält, om nu anmälan anmälaren verkligen har velat vara anonym och så. Och det gäller ju även personuppgifter som hanteras inom till exempel underrättelseverksamheten. Där man har anonymt tipsat.
Då görs ju bedömningar.
Mm. Precis.
Men det finns ju inga rätts, det finns ju liksom inga fall som tas upp i rätten där åklagarsidan står och säger att den här personen är misstänkt för det här och här och här. Varför det? Jo, vi har fått ett brev om någon som har undertecknat sig av jultomten. Alltså det kommer aldrig leda till ett jävla skvatt, utan det måste finnas något ord, åtminstone en ord, iakttagelse, ett vittne som med sin identitet och ed går i god för att det är så här. Mm. Man kan inte bara kasta ur sig någonting och sen så tro att rättssamhället, de kan ju då med det fragmentet av information själva utreda sig fram till bevisen så att du inte behövs. Mm. Men det är mycket svårare.
Mycket svårare.
Mm.
Yes!
Bra! Jag kan ta några korta.
Mm.
När har man inte rätt till en advokat? Ja, lyssna på avsnitt 43. Där går vi igenom alla de delarna. Och sen så kan jag ta den här. Varför är det inte olagligt att rymma från fängelset? Här är ju Sverige, det är inte så att det är generellt så över hela världen. I många länder så är det olagligt att rymma. Mm. Men i Sverige är det inte det. Och lite olika förhållningssätt. Man är redan dömd till ett straff. Du håller på att avtjäna ett straff. Du är redan dömd till ett straff. Däremot så om du skulle rymma och begå ett brott när du är på flykten.
Mm.
Då blir det ju ett nytt brott. Då kommer du få krypa in, avtjäna det du redan skulle. Och så kanske det också blir en rättsprocess. Och du kanske får då ett förlängt straff. Och det finns ju också brottsliga handlingar. Till exempel nu senaste tiden så var det en främjande av flykt. Alltså när några hjälper till att fly. Det är ju i sig ett brott. Och det kan också, om du flyr, även om du inte är olagligt, så kan det påverka din chans att få permission framöver. Mm. Det kan också stryka din den så kallade villkorliga frigivningen där du får gå ut efter 2/3 av straffet och så vidare. Men huvudregeln, eller varför man då ser motståndare till det här att det ska vara, för det är ibland så snackas det om att man ska kriminalisera att fly.
Mm.
Det är att man inskränker en människas hopp om frihet. Alltså,
men har inte,
vad känner du när jag säger det? Ja, att man vill ge här människor en, alltså om det hade varit olagligt att fly så kommer du också, din hopp om att friheten ändå finns någonstans skulle kunna påverka dig negativt där inne och kanske påverka din chans att rehabilitera och så vidare.
Är så skevt.
Vad säger du, Anna?
Det här skeva för mig. Om det här skulle vara en faktor värd namnet i sammanhanget, så borde väl det vara en faktor som vederbörande kanske borde ha utvärderat innan man begick det där mordet eller sköt ihjäl en annan människa, så att säga. Alltså, så här, kom inte nu. Lite så kan jag känna spontant.
Jag tycker att det är motsägelsefullt. Alltså, nu sitter du här inne på livstid.
Ja.
Men jag vill ändå att det ska kännas ett litet hopp om att du skulle kunna fly. Det är en konstig.
Nej, det är skevt.
Det för mig skevar också. Men jag är absolut öppen för att det kan finnas någonting i det här som jag inte förstår. Psykologiskt, rehabiliteringsmässigt, att någon forskning visar på att om vi skulle kriminalisera det så kommer folk bli jävligare där inne. Det kan finnas information som jag inte har. Men bara spontant så känner jag som du. Det är väl alldeles utmärkt om de känner att hoppet om friheten är borta. De sitter de facto inlåsta.
Du har ju så att säga valt att agera på det här sättet. För att vara lite krass.
Jag tror att vi bara går vidare.
Ja.
Du ska få en annan fråga här. Poliser kan ju tvinga folk till vård. Och det är en sanning med modifikation. Men det finns lite olika lagar. Till exempel lagen om psykisk tvångsvård. Där polisen kan ta ett sånt beslut i väntan på att vården tar över. För att det går inte att vänta. Utan tar vi inte den här nu och åker till psykakuten, så kommer den här ta liv av sig själv eller någon annan. Och då behöver man inte vänta på att en doktor träder i tjänst.
Mm.
Och så finns det också LVM, lagen om våra missbrukare. Och då är det oftast handräckningsbegäran. Eller att polisen gör på samma sätt. Mm. Finns det något annat sätt som polisen kan tvinga folk till vård? Säg att du åker till en trafikolycka.
Mm.
Du har brandisarna har klippt bort taket och nu bara, nu ska du in och för att vi har säkrat din nacke. Om den här personen säger hell to the fucking no, ni gör ingenting, jag ska inte till något sjukhus. Kan man med tvång tvinga en person till sjukan?
Ja, men alltså, det här är återigen en jättebra fråga och jag var tvungen att tänka till två gånger här. Det är ju så här, jag skulle först vilja säga det enkla svaret är nej. Polisen kan inte göra det. Av den enkla anledningen att vi är enligt grundlag skyddade från påtvingade kroppsliga angrepp. Ja. Och det gäller alla institutioner och inrättningar. Inte bara polisen utan hälso- och sjukvården, socialtjänst och andra. Och sen uppkommer det ju då ändå situationer ibland där det här liksom ställs på sin spets. Du nämnde ett exempel, till exempel om det finns ett vårdintyg så kan man ju få hålla kvar en person vid en vårdinrättning i väntan på, som du sa, ett beslut.
Förklara om vårdintyg.
Ja, det är ju ett intyg helt enkelt som utfärdas och där polisen... vad ska man säga, får ett uppdrag att hämta en person till psykiatrin för...
Exakt, det är en läkare som har utfärdat ett vårdintyg. Den här personen skall vårdas och då får polisen använda sina våldsmuskler att se till att det blir så.
Mm. Precis, och då ska ju personen utvärderas medicinskt och så ska beslut om eventuell tvångsvård. Beslutet kan ju bli ett annat, att personen behöver vårdas men det kanske inte är med tvång som det ska ske och sådär. Däremot, så i de här situationerna som nämner brandplatsen, trafikolycksplatsen, så finns ju hälso- och sjukvården representerade. Och hälso- och sjukvården har lite andra lagrum att luta sig mot, bland annat patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lite andra situationer. Och det kan ju vara så att en individ inte är förmögen att själv aktivt ta ställning till om man vill ha vård eller inte. Till exempel en person med sänkt medvetandegrad eller sådär.
Mm.
Och då kan man utgå från principen om antingen presumerat samtycke. Det innebär att individen som är drabbad här nu har inte själv uttalat att man vill ha vård eller inte ha vård. Men man kan utgå från att ett samtycke hade funnits om patienten hade kunnat föra sin egen talan. Alltså att man överlåter beslutet till vården, så att säga.
Just det.
Till exempel då man har ett förgiftningsfall med sänkt medvetandegrad hos en patient och sådär. Sen har du ett konkludent samtycke. Och det innebär att patientens handlingar visar på samtycke även om det inte kan uttryckas verbalt. Det kan handla om att patienten sträcker ut armen för att underlätta att sätta en nål för att kunna ge läkemedel. Eller för den delen att inte protestera eller sätta sig till motvärn om man ska få vård. Så, jag skulle säga att polis kan inte tvinga om det inte då sker inom ramen för tvångsinsatser. Eller för den delen kroppsbesiktning. Alltså vi pratade vårdintyg, men det kan ju faktiskt vara en kroppsbesiktning också i syfte att ta ett blodprov till exempel. Jag vet inte om det var ett bra svar på frågan.
Jo, det var det.
Men man får, det här är lite snårig terräng faktiskt.
Jag bara tänker på min egen poliskarriär. Det är ju ganska många gånger som man har tagit med sig folk till akuten utan att de verkligen har gett sitt uttryckliga samtycke för att de är medvetslösa, så pass skadade, dyngpackade, påtända. Mm. Så att, och jag har ju ibland så blir man efterfrågad i ambulansen att åka med in till sjukan. Och man har legat fan och brottats med den här människan på båren.
Ja, ja.
Som är våldsam, gör utspel, inte vet jag, har tagit GHB, flippar och så vidare. Så att jag har nog ganska många gånger tvingat människor till vård. Därför att man har ingen aning. Du vet ju knappt själv vem du är nu. Så det du som kommer ur din mun så får man ju bara lämna därhän.
Nej, men, och då har
för skulle man ha kastat ut alla människor ur ambulansen så skulle jag nej. Då hade det legat döda människor spritt men, och gator och torg.
Det är ju ett ganska bra exempel på ett presumerat samtycke. Det här är en individ som inte är i förstånd att fatta beslutet. Men personen kommer sannolikt vilja överleva intoxen, så att säga.
Ja.
Du, en fråga rörande avlivning av djur. Mm. Polisiär sådan, får polisen skjuta ihjäl djur för att förkorta ett lidande eller måste de vänta på en jägare slash viltvårdare, till exempel efter en trafikolycka eller brand eller?
Jag skulle säga så här, jag kommer tala ur mitt förnuft och jag kommer killgissa här för jag känner mig ganska säker.
Mm.
Och jag vet att det har hänt många gånger där man har kommit till plats, gärna i trafikolyckor, där liksom ligger djur med benen av och skriker och så vidare. Där polisen har gjort lidandet ganska kort. Huvudregeln är ju att det ska vara viltvårdare eller jägare som ska göra det. Därför att de är duktigare på att avliva djur på rätt sätt. Så, man vet ju fan knappt själv vad sitter hjärtat på en älg och funkar min Sig Sauer. Men jag skulle säga så här, att jag ska bli förvånad om jag har fel. Polisen får själva bedöma om de behöver avliva djuret innan en jägare har chansen att komma till platsen. Men att man därefter omgående tillkallar hjälp så att de får komma och se, så att det liksom är får ta över och att det blev rätt och sådär. Det är
någon form av barmhärtighetsinsats, om inte annat. Nu är inte djur en egen juridisk person och vi kan inte prata nöd och alla de här aspekterna. Men jag har aldrig faktiskt hört talas om heller kollegor som har agerat på det här sättet. Jag menar, är vi uppe i Norrland, det kan vara 3 timmar fram tills en jägare eller en kommunens... Det kan vara sådana aspekter också som gör att man fattar det här beslutet. Och mig vetligen har jag aldrig hört talas om att det här har inneburit några
repressalier. Jag hittade en artikel här.
Mm-hmm.
Där en jägare är väldigt kritisk till en polisinsats. Där man har skjutit 20 skott med ett tjänstevapen för att få död på en trafikskadad älg. Och då så säger då den här personen att det tyder på att polisen saknar erfarenhet och kompetens om hur man avlivar älgar. Ja, alltså du är ju inte automatiskt jägare för att du är polis. Jag vet inte riktigt. Jag ska också tro... det borde räcka med ett skott. Ja, det gör väl jägarna. De gör ju oftast med ett skott. Och de vet vad de ska skjuta. Och det är lite skillnad att skjuta med en pistol.
Jag tänkte ju säga
och
det.
Ett höghastighetsvapen, ett gevär. Men inte att det är fel, utan att det saknas kunskap. Och det är också därför det finns en yrkeskår som är bättre på det. Mm. Men ibland så, det vi kallar inom polisen för formation skithög. Ibland så finns, man får välja mellan jättedåligt och ännu sämre. Och i det får man ta ett sekundoperativt beslut. Och så får man säga tack och förlåt i efterhand. Jag gjorde mitt bästa. Jag tror att det är en typisk sån situation.
Det tror jag också. Jaha, vad har vi kvar på listan? En paus har vi kvar.
Vi har kvar en paus.
Just det.
Den kommer vi ta nu och sen kommer vi ta några avslutande frågor. För sen har du en jätteviktig lista.
Stämmer fint.
Strax tillbaka. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp, avsnitt 310. Och nu... ska vi ta en fråga som är... Ja, vi kan ta den här. För att den är så rolig och också jättejobbig. Om man skjuter inifrån Tysklands ambassad... Alltså Tysklands ambassad som ligger i Sverige. Och så skjuter man in i Japans ambassad och dödar en person. Har mordet skett i Japan, Tyskland eller Sverige... Och då skulle jag säga, för igen, det här är en person som det här är en typisk polishögskolafråga där man tänker så här, vad åt du till frukost som kom på den här frågan? Men jag skulle snabbt säga så här att det är en vanlig missuppfattning att ett lands ambassad tillhör det landets territorium. Mm. Alltså den tyska ambassaden i Sverige, det är liksom inte Tyskland. så ambassaden ligger fortfarande i Sverige. Sen finns det lite regler kring de här ambassadmarkerna. Alltså om man tänker sig... Jag skulle säga att svenska staten kan inte säkert göra samma saker om de ska göra en husrannsakan inne på ambassaden eller gripa någon som är där. Då bör man nog tänka 43 varv innan man kliver in.
Mm.
Men marken är de facto innanför Sveriges landsgränser. Mm.
Ja, men det är det här med brottsforum igen som vi pratade om förra veckan. Men jag tänker också, det finns exempel på efterlysta personer som ska gripas eller anhållas eller häktas så som misstänkta för brott.
Mm.
Och där man har tagit sin tillflykt till en ambassad. Därför att man vet att det inte finns till exempel ett utlämningsavtal mellan det aktuella landet.
Just
och
det.
Så att säga. Det finns ju ett antal exempel på. Och där skulle man då kunna tänka sig att ja, men om det är samma lagstiftning som gäller i landet som på ambassaden, då skulle man ju kunna verkställa en personell husrannsakan och kliva in och eftersöka den här personen till exempel. Så att det måste ju vara något special där som du var inne på.
Ja, men det lilla jag vet i alla fall att i Tysklands ambassad som ligger i Sverige då gäller de lokala lagarna, de svenska lagarna gäller för det där området. Straffrätt, just civilrätt, det. Arbetsrätt och så vidare. Så de har inte en egen, allt från hur man hanterar mat där inne till vilka brott man... Sen så vad man gör av det, där tror jag problemet blir. För det finns ju immunitet och alla former av diplomatiska lagar och så vidare. Men det är fortfarande i Sverige.
Det är så jag skulle säga på den här...
Nej, så jag skulle säga att mordet har skett i Sverige, men att från den sekunden så kommer polisutredarna få huvudvärk för vad de ska göra nu. Ja. Jag tror att det blir svaret på det hela.
Tänk bara att få fram en utredare som pratar både japanska och tyska och svenska.
Stökigt. Det är en bra mix, men de finns säkert.
Nåväl.
Vet du vad, jag tror att... jag tar en sista fråga, sen ska du kan förbereda dig för din lista. Jag ska ge ett ganska kort svar. Får en polis strafflindring om hen begår brott privat? Svaret på den frågan är nej.
Ja, av ganska givna skäl väl? Eller?
Ja. Ungefär som samma som på frågan innan. Det är en person som begår brott och det finns ingen som helst förmildrande omständigheter för att du någon gång i tidernas begynnelse har utbildat dig också till polis och har det som yrke. Så det är exakt samma straffskala och straffbedömning. Den kan tvärtom, skulle jag säga, i vissa av brottskategorierna kanske bli värre. Det kommer bedömas värre för att du är polis. Och, så att, det är vårt svar på den saken.
Ja, och framförallt så kommer du ha... Förlåt. Men när en polis döms för brott så kommer det ju också i de allra flesta fall få disciplinära följder. Mm. Utöver liksom straffet som utmätts så kan det ju också så att säga, och så ofta sker, att du avskiljs från din tjänst och så vidare.
Mm. Exakt. Så en bagare som misshandlar någon kanske inte automatiskt blir av med sitt jobb också.
Precis.
Men det kommer polisen mest troligt bli. Nu kommer du alldeles strax få dra din lista. Jag vill bara komma med lite samhällsinformation innan. Vi finns på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Vi har en hemsida som heter ljungdahloginghede.se och därifrån kan du nå oss på mail och så vidare. Men det viktigaste av allt är nog att säga att den 13 maj, vilket är ganska snart, så gör vi vårt nästa krimquiz-gig. Och det finns ett fåtal biljetter kvar och detta kommer ske på Ystad Saltsjöbad den 13 maj. Och jag skulle verkligen föreslå att ni kom dit.
Det vore härligt.
Vi har redan gjort det här en gång nu och det var otroligt kul.
Ja, det var det. Verkligen.
Fina priser, mingel och bubbel, ett melodikryss med likmasktema. Ja.
Så mycket melodi vet jag i och för sig inte, men absolut, vi kan använda ditt ord.
Minst en.
Ja, sant.
Men nu Anna, ge oss din jätteviktiga lista äntligen.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, men tackar. Vi har ju varit inne lite grann på det här med chat control-förslaget, Ylva Johanssons. Jag tänkte spinna lite vidare på det temat. Alltså, på tal då om att skriva i chattar, skicka meddelanden till varandra, så skulle jag vilja uppmärksamma er på några riktiga fails. Alltså effekter av att vara direkt vårdslös ibland när man skickar iväg saker med fingrarna. När det helt enkelt går lite för fort.
Jag kan relatera.
Ja, jag tror att vi alla...
Jag känner att jag kommer ha en igenkänningsfaktor som är kompakt.
Jag tror att vi alla faktiskt kan relatera. Jag tror att det har drabbat de flesta av oss. Och vi börjar med plats nummer 5. Fredrik. Han vill tisa sin flickvän om vad som väntar till kvällen.
Fy fan. Alltså det är min sämsta typ av sms. Skicka aldrig dem, hörni. Det är jävla ovett alltså.
Alltså han skriver ju då till sin flick eller möjligen pojkvän. Hej, det finns rester att äta i kylen. När jag kommer hem så ska du få en rejäl överraskning i sängen. Haha. Och sen sån här flört smiley. Jag älskar dig. Ja, så kommer ju då svaret. Hej Fredrik! Det hade varit härligt med färdig mat när man kom hem. Men någon överraskning i sängen, det vill jag inte ha. Med vänliga hälsningar, Thomas, din tandläkare. Jag tycker ändå det. Det är ändå gulligt på något vis.
Alltså det här med att skicka till fel person, det har fan något.
Ja, det har det. Det har något.
Ja.
Och lite på samma tema då, vi tar punkt nummer 4. Här handlar det om en mamma som ska mejla angående sin dotters frånvaro i skolan. Mm-hmm. Så hon skriver då, det här är ett engelskt exempel. Please excuse Anna's absence on Monday. She got dick on Sunday and did not feel well Monday.
Jag älskar att ändå att mamman är... De har en tät relation, så att säga. Om man har berättat för mamma... Jag fick så mycket häromdagen, så jag kommer fan inte upp på bena. Absolut, älskling. Jag skriver det.
Gud.
Fy fan, vad roligt. Ja, det var roligt.
Och det blir
i all sin enkelhet kul.
Väldigt kul. Och, men när jag letar efter de här så funderar jag på hur jag själv... Alltså jag är ju så ängslig i de här situationerna och måste ställa saker till rätta. Och det kan ju innebära att man så att säga tar det ett varv till och bara gräver sin grop ännu djupare.
Ja.
Mm. Det är att man ska då återkoppla. Oh, alltså jag menar inte att min dotter har...
Nej, men vet du vad? Vi har ju en, du och jag har en ganska mastig chatt, du och jag. Och det går ju oftast ganska snabbt när vi skriver, för det är mycket som ska avhandlas. Och du blir ju stressad. Jag ser ju hur det står skriver, punkt, 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 skriver, punkt, punkt. Jag tänker, nu kommer en uppsats och så kommer en mening som är med 7 ord.
Ja.
Men skulle du göra ett stavfel som är så här obvious, som inte är... Inte så här, åh nej, kan Anna inte stava till boll? Tror hon på riktigt att det stavas med 3L? Då kan man ju, jag skulle kunna ta gift på att 3 sekunder senare så kommer det komma att du skriver boll.
Asterisk och sen boll. Ja, som det boll. Skulle stått.
Och gärna med en förklaring. Oj, feta fingrar. Eller jag lagar mat samtidigt. Man bara, men jag skulle aldrig i mitt liv rätta mig. Alltså, dels för att jag tänker att mottagaren vet ju vad jag menar.
Ja.
Och skulle mottagaren tänka så här, kan Lena inte stava till boll? Det påverkar inte mig och mitt liv på något sätt.
Nej.
Att jag... Men du får ju panik.
Ja, jag förstår ju allt det här du säger rent förnuftsmässigt, absolut. Ja. Men jag får ett skav inom mig.
Ja.
Det är ungefär som om jag skulle använda dem på fel ställe. Nej, men det kan inte få passera liksom. Det måste redas ut nu att jag vet.
Och då brukar jag skriva till dig så här: "Åh, fan vilken tur att du skrev förklaringen, för att jag har läst ovan mening 10 gånger. Jag förstår inte alls vad du vill att jag ska ta med mig när det står champagne istället för champagne." Och jag säger: "Vad vill hon ha egentligen? Är det öl?" Nej, det kommer en förklaring varje gång.
Jag vet.
Det är okay, då egentligen du idiot förklarar mig.
Ja, faktiskt.
Man bara, alltså, jag kan ta den här tolken. Ja, förlåt, vi går vidare.
Oh my. Okej, plats nummer 3. Här är jättekort. Men det är också på avdelningen felskick. Här är då en kvinna, hon skulle skriva till sin revisionsbyrå att hon behövde skjuta upp ett möte. Så hon skulle skriva då, I'm afraid that we will have to postpone our meeting. I all enkelhet. Men hon var så snabb, eller råkade skicka iväg mejlet, så det hon fick ur sig var: "Hi Jeffrey, I'm afraid." Jag tycker det är jättekul.
Åh gud, här kanske ringer 112 eller 911 nu.
Hi Jeffrey, I'm afraid. Och sen ingen punkt eller någonting. Det tycker jag är väldigt roligt.
Det ger ju en liksom lite öppet för tolkning faktiskt.
Ja, ja,
då skulle man ju behöva korrigera.
Ja. Plats nummer 2. Har du varit med om att du skickar sms till ett nummer som inte längre hör till den personen som du, så att säga, har lagt in i kontakt? Det kan ju bli väldigt tokigt. Jag har ju en förbläss för att trots att jag har gått i den där minan, glömma bort att direkt radera det gamla numret. Så jag gör det gång efter gång.
det är lite dumt.
Men här har vi då ett ganska roligt exempel på en sån situation. När en person drar upp ut ett grupp-sms och skriver: hej på er alla! Idag 18.15 så kom en flicka som vägde 4135 kilo, har vederbörande skrivit. Jag utgår från att det ska vara gram. Ja. Men 4135 kilo och 53 centimeter lång. Franziska var jätteduktig och vi alla mår bra. Hälsningar Jonas. Mm. Ja, Jonas får ju då ett svar. Grattis till den fina Franziskan. Jag vet tyvärr inte vilka ni är, men jag hoppas ert liv blir underbart med en bebis i famnen och hängande i bröstet på din fru. PS, tung jävla bebis. Ha det gott, Glenn.
Det är jätteroligt. Man älskar ju dem som gör en grej av det. Man älskar ju svaret. Det är ju nästan ännu bättre. De gångerna man har gjort den här grejen och folk skickar tillbaka en ganska så snabb one-liner. Ja, det kan ju nästan få mig att vilja fortsätta smsa. Jag blir ju direkt nyfiken på, vad är det för snabbtänkt jävel som reagerar så här på ett ganska sjukt sms?
Ganska kul också. PS, tung jävla bebis, 4135 kilo.
Ja, klokt rum. Ja, kul.
Plats nummer 1. En epic fail när man ska ducka för att arbeta. När man så att säga ska ljuga på sms. Och skickar knas.
Det här behöver jag lära mig. Ja. Mm.
Martin skriver då: mässade chefen att jag var sjuk. Hämta mig 9 så drar vi. After beach redan klockan 11. Kom igen nu Britt-Marie, nu kör vi för fan. Gissa vem som fick smset.
Chefen.
Svaret blev: du ska vara på mitt kontor om 20 minuter. Är det Britt-Marie på ekonomi som du försöker få med?
Ja.
Ah. Ja. Alltså man lider ju lite grann med...
Ja.
Med Martin.
Det gör man ju. Och de här diskussionerna kan man eventuellt ha haft med sina tonåringar när de ska försöka slingra sig ur olika saker.
Mm.
När man ställer sina frågor så här: du tror inte att det blir obvious när du sen är på träningen om 3/4? Eller så här: jag vet inte, det här smset om att ha försovit dig 06:10 kanske inte är jättebra tid att skicka det. Med tanke på att du hade med råge hunnit. Det är roligt att ha de här diskussionerna med barn.
Ja, verkligen. Nej, sanningen är alltid att föredra i de här lägena. Om du inte jädrigt... Alltså jag hade en...
Det vet jag inte om jag håller med om.
Ja, men jag hade en kollega när jag jobbade som käftis. Det blev, hon snurrade till det för sig. Hon var så förbannad på en chef som hon hade. Och gav uttryck för detta till en annan kollega, trodde hon. Hon hade ju då naturligtvis skickat
det
till chefen. Alltså det är inte kul att stå där sen och så att säga, ja, jag vet inte.
Det är inte för alla, tror jag. Jag är så fruktansvärt bra på att ljuga, så det ligger lite, för mig är det lite jobbigt, det är för lätt.
Jag är ju men jag hittar ju, som du vet.
Nej, jag vet. Men jag hittar ju å andra sidan ganska få anledningar till att ljuga, för att jag är ju väldigt sällan rädd för sanningen. Alltså, nej, du tycker skit, alltså, nu blev det så här.
Mm.
Jag kan tyvärr inte komma därför att jag har ont i magen. Alltså, men det hade varit ganska lätt. Men sen är det ju som fort och fel. Hallå, fort och fel Ljungdahl. Men det blir ju så. Jag tänker att det kan komma något kul ur det.
Ja. Nej, men hörni, tack för idag. Slut för idag. Och vill ni oss något så går det bra att mejla på hej@jungdahl-och-jinghede eller hoppa in på Instagram, för där brukar vi hålla hov.
Ja, och nu kommer jag på en sak till jag ska säga. För er som förr lyssnade på veckans spaning och som har klivit över till Podplay-appen och podplay.se och tänker så här, fan, skulle den inte komma en måndag i månaden? Mm. Vart tog det? Har ni helt slutat? Vi ligger i den så kallade baktakt med världen just nu. Vi har inte hunnit.
Nej.
Men vi har absolut en tanke om att vi ska kunna vara på samma... Att jag, Anna och Meta ska kunna sitta vid varsin mick någon gång under de närmsta dagarna. Så podden kommer att slängas ut till er någon gång under nästa vecka.
Ja.
Kan vi säga så?
Det kan vi göra.
Ja, och den hittas ju då i Podplay-appen eller podplay.se i vårt vanliga flöde. Det var bara det.
Så får det bli.
Puss och kram.
Puss, puss.
Hej då, hej då.